Hallå allihopa, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Och idag ska jag prata om ett fenomen som jag kallar för frälsaren. Frälsaren är någonting som vi blir i hundens ögon i ett visst scenario. Eller kanske inte så mycket ett scenario som en viss dynamik skapas. För som vi vet så en dynamik blir liksom inte bara till av sig självt, utan den skapas, den är inte bara där. Det är bara det att vi kanske inte alltid är medvetna om, eller egentligen är det stora hela kanske ganska sällan är medvetna om hur vi är med och bidrar till att en viss dynamik blir till. Och det är väl kanske inte förrän den dynamiken resulterar i ganska storskaliga effekter eller får storskaliga effekter som, vare sig de är positiva eller negativa, som vi reflekterar över dynamik och hur den blev till och så. Men tillbaks till frälsaren. En hund med låg tilltro, antingen till sig själv men också till andra. Ibland har den liksom dålig tilltro till sig själv, men brister inte lika mycket i sin tilltro till andra. Då brukar det vara, eller nej, det ska jag inte säga, det kan faktiskt vara både och. Alltså, hundens självförtroende är inte tipptopp, men den har liksom stor tilltro till vad andra klarar av. Men ibland är det både och, att man har låg tilltro till sig själv men också låg tilltro till andra. Och det kvittar egentligen om den här hunden är valp eller vuxen eller gammal till och med. Utan själva kärnan är att hunden har en låg tilltro till sig själv och eller till andra. Kanske är det så att man ser det här oftare i hushåll där hunden är en omplacering. Kanske är det så. Jag har ingen statistik över detta. Men jag får den känslan, om jag bara ska utgå från vad jag ser. Jag tänker att det kanske beror på att en hund som behöver flytta, inte alla gånger, men många gånger, har erfarenhet av tidigare svek. Och det kan ha att göra med att liksom, man har blivit missförstådd hela tiden i det hemmet man hade. Och man hunden vet om att den liksom, den utgår från att det måste vara missförstånd, för att den förstår inte hur den ska kunna vara tydligare. Och ändå så upprepas samma fel hela tiden. Så att det är frågan om vi missförstår varandra eller om du bara vill mig illa, eller vad frågan om vad det handlar om här. Men att det har hänt förut, att hunden inte har uppfattats korrekt, inte har känt sig sedd eller lyssnad på, och det har blivit fel. Och rätt som det så befinner man sig någon annanstans, i en ny familj, i ett nytt hem. Och så. Och det kan också vara att, för att man tänker oftast, och det är väl för att det oftast är så, att en hund behöver flytta för att människan har gjort fel. Så att det blev fel. Hunden kom liksom inte till sin rätt i det hushållet, och det uppstod problem i ett eller annat led, och så får hunden flytta. Men det händer också, det har jag varit med om flera gånger själv, att en hund behöver flytta trots att den har en väldigt engagerad människa som älskar dem och bryr sig om dem och vill deras bästa. Och gör så gott de kan och verkligen anstränger sig och har gått den där extra milen för att få det att funka. Men det råkar bara vara så att de har inte samma energinivå, eller de har gemensamma svagheter, eller vad vi ska kalla det. Livsstilen klaffar inte med hundens individuella behov. Alltså saker som blir svårt att komma kring. Med eller utan orimliga justeringar liksom. Och då behöver den hunden flytta. Så att det är inte alltid så att när en hund flyttar så beror det på att människan bara inte har brytt sig. Men det är nog lite väl ofta så att hundar flyttar i onödan för att människan inte har engagerat sig tillräckligt. Men i alla fall, därför så tänker jag att det kanske finns, alltså det hade inte förvånat mig om fenomenet frälsaren uppstår oftare i en sån konstellation där han har tagit emot en omplacering, vare sig det har varit privat eller om han har adopterat en hund via en förmedling. För att det är klart att om den här hunden då har erfarenhet av tidigare svek på ett eller annat sätt och kanske har flyttat runt flera gånger, kanske kommer ifrån en situation som verkligen inte har varit fördelaktig för hunden, eller som jag var med om nyligen, en hund som har haft samma hem hela livet, absolut inte flyttat runt och behövt flytta för att matten blev för gammal för att ta hand om hunden och inte för att hunden har farit illa på det sättet. Men så är det ändå första gången när hunden är liksom 7 år gammal som den behöver byta hem, och så blir det en stor omställning och sådär. Men också den grejen i kombination med att en människa som tar emot en omplacering eller adopterar ofta är i ett visst, alltså väldigt specifikt känsloläge där man har valt att adoptera eller valt att ta emot en hund som redan finns och behöver den hjälpen. Ja, men för att man bryr sig och är lite blödig för den grejen. Alltså om det är någon som kan relatera till det så är det ju jag. Herregud, om det är något jag är blödig för så är det hundar som behöver en andra chans. Så att man är ett visst känsloläge redan och man är så angelägen om att hjälpa och man vill så gärna att det ska bli bra. Det kanske är, jag menar, man kan ju vara nervös inför att skaffa en hund som man har från scratch eller vad vi ska kalla det, alltså en valp. Man är ju nervös redan som det är, men när det handlar om en hund man kanske inte vet bakgrunden på eller man har ingen känd historik, så lätt att börja spekulera och liksom skapa stories av egentligen fantasier, och man befinner sig i ett liksom väldigt specifikt känsloläge där man också vill gottgöra för vad någon annan har misslyckats med. Den grejen existerar ju inte när man köper en hund från valp, om man nu har köpt den valpen ifrån någon som inte hade valpen under förskräckliga förhållanden. Så tillkommer liksom den aspekten när man tar emot en adoptivhund. Att man har den här känslan av att jag vill lyckas bättre. Och jag vill, än vad de gjorde tidigare. Och jag vill ge dig som, jag vill ge dig det som har fattats dig fram till nu. Liksom. Så att man vill kompensera för en dåtid som kanske var långt ifrån perfekt. Och i den iven och i den angelägenheten så blir man extra mottaglig för fenomenet frälsare. Därför, vad handlar det här egentligen om då? Vad är det jag menar när jag säger frälsaren? Jo, men tänk dig en hund som är ynklig just nu. Och det kan ju vara, och det här är lite lurigt just när man tar emot en hund. Det spelar ingen roll om du köper den från, som valp eller om du tar emot den som vuxen omplacering. Att vad många glömmer av är att av själva flytten, av att behöva byta miljö, av att behöva bli av med de man känner och den miljön man känner till, och av att behöva komma till någon man inte känner och börja om på ny kula helt själv i sammanhanget. Liksom. Bara av de här grejerna så är det lätt att känna sig lite ynklig. Det är lätt under de omständigheterna att känna sig väldigt liten i stora vida världen med ett sånt här ombyte. Och i den liksom omvälvande upplevelsen så är det lätt hänt att man blir lite ynklig. Och de flesta hundar kör med rätt så öppna kort liksom. Och då drar de sig inte för att visa att de känner sig just ynkliga. Så då kan du se det i deras kroppsspråk. Du kan se en lite krum rygg. Du kan se vad jag kallar för sköldpaddsnacken, när de drar in huvudet lite grann i nacken. Liksom. Du kan se när de sneglar upp på dig istället för att ge dig öppet ansikte med haka och alltihopa rakt uppåt dig, utan haka ner så sneglar man upp lite grann under lugg. Du kan se om svansen är låg eller till och med mellan benen. Alltså det är tydligt att lägga märke till, eller det är lätt att lägga märke till när en hund känner sig lite ynklig. I alla fall om den vill att du ska lägga märke till det, eller om den inte gör någon ansträngning för att dölja det. Och tänk dig då det kroppsspråket med en hund som känner sig så, i kombination med en människa som vill satsa på att vara omhändertagande och eventuellt daltar. Vi kommer med till det sen. De är som gjorda för varandra i en kanske inte helt sund dynamik. Därför att om jag skaffar hund så gör jag väl det för att jag vill bry mig om hunden. Och för att jag är mån om hundens mående och jag vill att det ska bli bra. Och så kommer hunden till mig oavsett vilken livsfas och bakgrund och så vidare. Och så ger den mig det här enkla kroppsspråket. Alltså det sätter ju igången liksom. Med en gång, alltså direkt känner man sig väldigt kanske beskyddande, man blir väldigt moderlig och omhändertagande, eller ja, men liksom, det är lätt att oja sig eller dramatisera, överdriva, man är lätt att överreagera och tänka, men herregud, när då den här ynkliga lilla hunden, det är klart att hunden ska få tillgång till detta och detta och detta och detta, för det känns helt fel att dra en gräns för den här lilla ynkliga hunden, för att inte tala om att begära att den ska ta något slags ansvar för sig själv och sin respons, utan det är ju liksom bara synd om den här lilla ynkliga våta fläcken till hund just nu. Så. Och så får man själv i den processen, i det scenariot liksom, känna sig behövd. Man känner sig nyttig, man känner sig värdefull. Man får med en gång ett syfte. Man antar det här syftet om att liksom, okej, jag ser att du är ynklig, jag ser att du är obekväm, men jag ska minsann kompensera för det som har varit, eller jag ska minsann se till så att du, det står väldigt klart för dig inom det allra närmsta här att jag är ingenting att vara rädd för, och jag kan minsann ge dig ett helt fantastiskt liv. Så man blir liksom ivrig på det sättet. Och då kan det bli till exempel att man överbeskyddar hunden så att ingen får komma nära, ingen får titta, ingen får göra någonting. För han blir faktiskt obekväm. Om vi tänker att det är motsatsen till de människorna som vill socialisera genom att låta alla bära och klappa och lyfta och prata och så. Så kan det bli extremt åt andra hållet, så att ingen exponering, för han vill faktiskt inte liksom. Och så blir det lätt överdrivet på den vägen. Så den kombinationen är liksom, när man är i det, är det svårt att märka att det händer. Alltså man känner ju sig bara jättenyttig som sagt, och värdefull och viktig liksom. Och så ska någon komma här och säga att det skulle vara fel. Alltså gud, folk kan bli liksom på riktigt förnärmare över en sån grej. Men vi ska prata lite om vad som händer, eller jag ska prata lite om vad som händer i den här frälsardynamiken. För att om du tar en ynklig hund och plussar ihop det med en människa som blir ivrig och angelägen om att ta bort den här ynkligheten, och man är ute efter första bästa quick fix, för det är ju bara så jobbigt att se sin hund ha det så här jobbigt. Herregud, det går inte. Och vad säger det om mig som människa om jag har en hund som går runt med det här kroppsspråket? Nej, det går inte. Så man drar inga vidare gränser, för man vill ju inte skrämma den redan ynkliga hunden. Man begär absolut inte att den tar något ansvar, för vad då för ansvar? Det är bara synd om hunden, den kan ju inte hjälpa någonting. Och jag vill ge tillgång och så, för att jag vill att hunden ska associera mig med att jag säger jajamän, självklart, så att hunden ska lita på mig och tycka om mig, tänker jag då. Så att det som händer är precis vad folk hoppas ska hända. Hundens tilltro eller liksom trygghet återställs. Hunden blir bekväm med dig, hunden knyter an till dig. Saker som i alla fall lite så här mindre jobbiga grejer som hunden har tyckt kändes så sluta vara så jobbiga. Eller allt, sådana grejer går bättre. Och man liksom känner sig, gud, jag måste verkligen ha gjort rätt där. För att kolla vad mycket bättre han är nu. Och titta vad han har anammat mig. Och vad han älskar mig. Och han svansar efter mig hela tiden. Och han vill vara i knät på mig. Och tänk hur det var när han kom hit. Och var han så himla ynklig och rädd för mig. Och titta nu vad tajta vi har blivit. Och sådär. Så vid en snabb överblick kan man tänka sig, gud vad bra, jag har verkligen lyckats med det här. Och vad hunden då upplever är vad jag kallar frälsaren. Därför att den som återställde hundens tilltro var ju du. Så du blir frälsaren i hundens liv. Du är mer eller mindre Jesus liksom. I hundens liv. Du har kommit in i hundens liv för att rädda hunden från allt det jobbiga. Den där ynkliga fasen som den gick igenom. Och herregud vad livet blev lättare och bekvämare sen du kom in i bilden. Och hundens respons på att den har funnit Jesus, mer eller mindre, kan vara att hunden blir besatt. Den vill inte lämna ifrån sig Jesus. Den vill inte dela med sig av Jesus. Man gör anspråk och blir ägande över Jesus. Det är min Jesus nu. Det är min frälsare. Hunden kan bli territoriell och överbeskyddande och är det vass. Har hunden redan minsta tillstymmelse till skärpa, så kan det hända grejer. Alldeles nyligen också här fick jag ta emot en hund som rent rasmässigt inte är en skarp ras alls. Han är en supertrevlig, jättesnäll, jättelyhörd och lydig hund. Sån här som kan gå lös, funkar med andra hundar, är trevlig och artig, lyssnar jättebra. Alltså fin i koppel, inte reaktiv. Ja, men du vet, man bara tänker så här, gud vilken drömhund. Och hur kommer det sig att han åkte ut på gatan? Hur kommer det sig att han stod inför ett avlivningshot liksom? Hur är det möjligt med en sån här fantastisk hund? Jo, men han hade då också levt. Det var inte den hunden jag tänkte på när jag nämnde det från början. Det här är en annan. Men han hade också levt i samma hem alltid under sina första 6 år. Och i hans fall behövde han ett nytt hem för att hans matte gick bort. Så det hade liksom ingenting med honom att göra eller så. Och så behövde han flytta för första gången i sitt liv. Eller byta människa för första gången i sitt liv då. Och då var han 6 år gammal och hade levt i en liten bubbla med sin förra frälsare. Och så kom han till en ny familj och så knöt han an till mannen i familjen som blev hans frälsare. Och så blev han besatt. Han blev ägande. Han blev överbeskyddande och han blev vass. Så att när deras barn ville ha uppmärksamhet av sin pappa, så markerar hunden mot barnet. För att hunden vill inte dela med sig. Det här är min Jesus, som sagt. Och då kände med en gång föräldrarna här att nej, men så här kan vi ju inte ha det. Och att liksom anstränga sig för att göra någonting åt det. Nej, det orkar vi inte med. För vi har insett att vi ska nog inte ha hund trots allt. Och vem ger vi nu en hund till som har markerat mot ett barn? Och han hade även markerat mot kvinnan i familjen. När hon ville ha uppmärksamhet av sin man, så gick inte det heller. Och det var precis för att det här frälsarsyndromet hade uppstått. Så det är klart att, hur såg det då ut för den här mannen? Han tar alltså emot en hund som när hunden landar hos dem verkar jätteskeptisk och superynklig och ingen tilltro. Och den här mannen bara känner, gud, hur ska det här gå? Och han ger sig på några försök att komma nära hunden, vilket lyckas. Jag menar, hunden är i en position där han är helt ensam och utsatt inför världen. Han vill ha hjälp, han vill ha stöd, han vill ha skydd, han vill ha vägledning. Så att när mannen kastar till honom en krok, då nappar han och kände att ja, jag känner inte dig, men det är bättre än inget liksom. Och så började de komma nära varandra, och det var dessutom mannen i familjen, så hunden kände liksom wow, vilken trygg känsla med den här maskulina energin. Det var han inte van vid sen tidigare. Och sen då så sa han att, du, det här känns ju himla bra, så grejen med att dela med sig här, det vet jag inte riktigt. Varför skulle jag göra det? Varför skulle jag ha hälften av dig när jag kan ha hela dig? Det låter inte som en bra deal för mig. Och så tyckte han att, ni övriga familjemedlemmar här, ni får liksom släppa den här mannen nu, för nu har jag tagit över. Och det här att hunden började dra sig åt den inställningen var ingenting som någon i familjen registrerade. De var inga hundexperter, men de var inte heller liksom, alltså, det var inte så att de var mer okunniga än gemene man heller. De registrerar inte, de lägger liksom inte märke till vad som är på väg att hända förrän han börjar morra åt kvinnan, förrän han markerar mot barnet och så vidare. När de här liksom större konsekvenserna som jag nämnde i början, när de tar till, då reagerar människan och liksom, wow, vänta, vad händer här? Och det som sällan är följden av sådana situationer är att människan säger så här, oj gud, vad händer nu? Shit, vad har jag gjort för fel? Utan vad man gör är att man liksom kastar sig tillbaka och bara, wow, gud, vad händer här? Vad är det här för knäpphund? Och jag kan relatera till det också, för att liksom i mina första erfarenheter med hund så gjorde jag precis likadant. Jag hade ingen aning om på vilka sätt jag bidrog till en obalanserad dynamik i relationen till mina första hundar. Jag hade ingen aning om att jag ens begick några misstag i det, för då hade jag inte gjort dem. Så att när de här konsekvenserna blev övertydliga, det kunde vara slagsmål inom flocken, hund som vände sig mot mig, hund som blev överbeskyddande över mig, ja, diverse grejer som uppstod där till höger och vänster. Det var definitivt inte min första tanke att vad har jag gjort för fel? För att jag såg mig själv bara som en person som älskar mina hundar över allt annat och liksom skulle göra allt för dem, verkligen. Så att hur kan någon med så mycket kärlek och omtanke för sina hundar göra eller ha fel? Du måste väl vara en person som inte bryr sig om sin hund för att det ska bli fel, tänkte jag i mitt naiva tillstånd där, liksom, i min okunskap. Så att när det blev fel, då var det så här, gud, vad är det för fel på den här hunden? Varför har han blivit knäpp från ingenstans? För det var min upplevelse då ifrån det perspektivet jag hade. Och mycket riktigt skulle jag alldeles strax behöva bevisa att jag var beredd att göra vad som helst för mina hundar som jag hade bedyrat i alla år. För att jag behövde helt tänka om. Jag behövde helt liksom vädra ut det gamla och bli öppen för det nya. För att med mitt gamla tänk hade jag aldrig kunnat lösa de situationerna vi hamnade i. Tack vare de misstagen och den okunskapen jag hade då. Så att när någon säger så här, jag älskar min hund över allt annat, då hoppas jag att det inkluderar att man är beredd att tänka om och öppna sitt sinne, annars vet jag inte. Liksom. Eller jag är beredd att göra vad som helst och jag har testat allt och så som folk brukar säga. Så att jag vet så väl, jag har själv varit med om det här fenomenet. Det intressanta är att det här är ingenting som är reserverat bara för människor som är nybörjare eller okunniga eller så. Utan så här blir det för mig än idag. Så att till exempel, och speciellt med de hundarna som redan har varit med om det en gång. Så om vi fortsätter på samma exempel här med den hunden jag precis berättade om. Då kom han då till mig och då hamnade jag i den sitsen som de var i 2 månader tidigare. För de hade honom i 2 månader. Då var han superskeptisk mot mig, blev jätteynklig, jättereserverad. Nej, vad är nu detta? Han var så skeptisk. Och så gjorde jag vad jag alltid brukar göra. Jag la liksom ingen press på honom så, utan jag är inte speciellt angelägen om att vi behöver bli kompisar just idag, utan jag har ett liv utöver just dig. Så att jag får väl ägna mig åt det då, och så får du hänga med i det och så liksom får du se hur jag jobbar med andra först och främst. Och så får du liksom lägga märke till att jag kanske inte är så dum ändå under tiden jag fokuserar på andra. Däremot ska du ha klart för dig att vi har förhållningsregler i den här flocken, i vårt hem, liksom i vårt hushåll och i våra relationer. Så att de kommer du behöva förhålla dig till med en gång. Sen naturligtvis har jag i åtanke att det är nytt för dig och du behöver anpassa dig och lära dig. Men det kommer du aldrig göra om jag inte är konsekvent med de här förhållningsreglerna redan från början. Så det kommer jag vara, och du kommer att behöva ta ansvar för de valen du gör, de beteenden du har, den responsen du låter dig själv få och så vidare. Det är ingenting jag säger till hunden i ord förstås, utan det är så jag börjar behandla hunden. Och då tar det inte alls lång tid för i princip vilken hund som helst att anamma mig på nolltid liksom. Och då blir jag den nya frälsaren, och då är den så här, wow, alltså den här människan, shit. Aldrig har man blivit behandlad på det här sättet, och vad befriande med en människa som ser mig för att jag är jag åh vad befriande med en människa som är beredd att ge mig det jag behöver. Och inte pressa mig på liksom fel sätt. Men ändå låter mig ta ansvar så att hon pressar mig på rätt sätt. Och herregud vad skönt det känns. Oj, 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 så. Och då blir jag den nya frälsaren. Och då är de i regel benägna att trilla in i de gamla mönstren. Där de är så här, bra, men då vill jag ha henne för mig själv. Och för mig själv existerar inte hemma hos oss för att vi har en flock. Så att, alltså, kan man inte dela med sig så hade det aldrig funkat. Så det är liksom bara en av de grejerna alla hundar som kommer till oss behöver lära sig. Att dela med sig är liksom mottot här hos oss. Så att vi är då väldigt noggranna med att motverka ett extremt frälsarsyndrom. Via de här förhållningsreglerna. Så att när de vill till exempel göra anspråk på mig, då vill de alltid ligga i anslutning till mig. Det kan vara i knät om det är en mindre hund. Det kan vara bredvid mig om det är en större hund. Det kan vara nere vid mina fötter. Det behöver inte ens, ofta är det så att de vill ha liksom fysisk kontakt. Men det behöver inte vara så. Ibland vill de liksom ligga, ja, men i anslutning. Så att det inte är så att vi vidrör varandra nödvändigtvis. Men man ser att hunden har en tendens att placera sig där jag är. Ja, men i direkt anslutning till mig. Och man ser att när jag vill röra mig runt så vill hunden följa efter. Och skulle jag uppmärksamma någon så vill den hunden skynda sig fram för att liksom armbåga bort den andra. Och man vill se att den liksom åmar och kråmar och gör sig till för att jag ska lägga märke till den. Och ge den något fripass och låta den få tillgång till mig och så vidare. Sådana grejer ser man då. Och då efter alla år och alla hundar så har vi lärt oss att vi sätter stopp för sånt där. Du får inte förfölja mig. Du får inte ligga i anslutning till mig hela tiden. Du får inte armbåga dig fram. Du får inte mobba ut eller knuffa undan. Eller liksom avstyra min kontakt med någon annan. Du får inte gå emellan. Du får inte roffa åt dig av mitt personliga space. Eller min tid och uppmärksamhet. Utan du får vänta på din tur. Så att då går vi in och drar de här gränserna med en gång. Så vi motar Olle grind. Och då uppstår frälsarsyndromet. Men det får inte riktigt fäste. Och det häftiga då är att vi kommer till nästa grej. Och det är att det som är också så lurigt med det här frälsarsyndromet är att folk ser inte skillnad på vad jag kallar för äkta självförtroende. Äkta tilltro. Och ihåligt självförtroende eller ihålig tilltro. De ser likadana ut vid en liksom snabb överblick, men de är inte det. Därför att om den oundvikliga konsekvensen av att jag tar mig an en hund som först känner sig ynklig blir att jag blir hundens frälsare, så kan jag omvandla det till någonting positivt via mitt då jättestarka inflytande som frälsare. Att se till så att hunden kan stå på egna ben. Och att jag är liksom ett stödhjul vid behov. Men att hunden kan köra sin egen bil i mångt och mycket. Och jag är liksom med i passagerarsätet ibland och påminner om grejer och hjälper till. Som en körlärare kan man säga. Men det är hunden själv som sitter bakom just den ratten. Och måste ta egna beslut. Och sen också få ta konsekvensen och ta ansvar för de besluten. Så att det är inte så att jag sitter som körlärare i passagerarsätet. Och hunden tar en massa beslut och kör på en massa grejer och krockar och hit och dit. Och jag liksom, ja, det är sånt som händer 42 gången. Trots att det fanns många varningar som borde avstyrt att det hände. Utan nej, då får man ta konsekvensen. Man får liksom, det är lite det här, man får ligga som man bäddar eller vad man säger. Och det är det som är skillnaden, därför att då får jag en hund som kan, som ser upp till mig och som är öppen för mitt inflytande och som prioriterar mig och som tycker att jag har en väldigt hög relevans i deras liv. Jag är väldigt väsentlig för dem och viktig för dem och så vidare. Men om jag inte är närvarande, om någon annan passar den hunden, om hunden behöver vara själv, om jag lämnar över hunden till någon annan trots att jag är där, så accepterar hunden det utan protest, utan problem. Den finner sig till ro därför att jag är en trygghet för dem. Men jag är inte deras enda källa till trygghet. jag är en av källorna. Jag kanske är en väldigt viktig källa, men jag är inte den enda källan. Utan den allra viktigaste källan är den som, som kommer inifrån dem. Så att för många hundar som trasslar in sig i frälsarfenomenet är att frälsaren blir inte bara en extern källa till trygghet, utan den enda källan till trygghet. Och ni kan förstå hur sårbart livet blir om den enda källan till trygghet du har är en extern källa som inte är hos dig hela tiden och som du inte kan kontrollera och styra över heller. För att den källan måste gå iväg och jobba, eller den källan har andra individer i sitt liv som också behöver tid och uppmärksamhet, eller vad det nu kan vara. Liksom. Den kan inte vara tillgänglig för dig hela tiden. Så att när den källan är med dig och du har tillgång till dem, då känner du dig liksom on top of the world. Allt går jättebra, gud, jag är så nöjd och glad och jag är så himla trygg. Och så flyttar den källan på sig och så bara rasar allt det där med en gång. Och så står man där lika ynklig som man var dag ett. Liksom. Det är vad jag kallar för en ihålig trygghet. En ihålig tilltro. Och det är inte det jag är ute efter. Och hur ser man då skillnaden på den ihåliga tryggheten och den äkta tryggheten? Jo, just genom det jag nämnde, att den som har ihålig trygghet står inte stadigt på egna ben. Livet ruckas på, balansen ruckas på direkt när den externa källan till trygghet försvinner eller flyttar på sig eller har ett avstånd. Liksom. Och i vissa fall så är det verkligen så extremt att jag kan hålla i kopplet på din hund. Jag kan liksom hålla i din hunds koppel och du står 2 meter bort. Och din hund har regelrätt panik. Och så ger jag tillbaks kopplet till dig. Och då verkar hunden helt fin. Ja, där har vi definitivt en källa till ihålig trygghet. Liksom. Därför att jag vill kunna så här till och med vinka av dig. Eller gå en promenad bredvid dig och hålla i din hunds koppel. Och din hund ska vara fin med det. En av de grejerna jag gör för att komma över att liksom fastna i det här med ihålig trygghet är att jag gärna lånar ut mina hundar. Nu har jag ju den tillgången i jobbet så jag kan göra det till mina elever och mina kursdeltagare och kunder och så vidare. Men även privat, om jag går en promenad med en kompis så kan mycket väl de hålla min hundskoppel och jag går bredvid. Liksom. Så att jag bara integrerar det som en naturlig del i deras liv, att det är inte alltid jag som är din direktkontakt. Ibland är jag närvarande, men det är någon annan som är din direktkontakt. Och ibland är jag inte ens närvarande. Ibland är jag väldigt långt bort. Ibland är jag kanske där, men helt upptagen. Och ibland är jag inte ens där. Liksom. Och det kommer gå bra ändå, därför att kom ihåg, du har en intern källa till trygghet också. Den finns även inom dig och den är till och med starkare än den källan som finns på utsidan av dig. Och då får jag en hund som är trygg utan att vara besatt, utan att vara ägande och överbeskyddande. Och en annan variant som de kan bli som inte är utåtagerad på det sättet. På tal om det här med liksom, hur blir hunden när den har en frälsare och har en ihålig känsla av trygghet och tillit. Utöver att den kan bli liksom utåtagerande och vass, så kan den också bli ganska lam och apatisk. Alltså den vill ingenting. Den ser liksom deprimerad ut så fort människan är på avstånd. Eller deras frälsare är på avstånd. Och ibland kan de vara superoroliga. Många kunder som berättar det för mig att liksom, ja, men lilla Fido här är okej med oss alla när vi är hemma. Men, och skulle jag gå hemifrån så händer ingenting. Men går min fru hemifrån? Åh herregud, han blir så orolig. Han vankar av och han hoppar upp i fönstren och tittar efter henne. Eller han sätter sig vid dörren och gnyr och har sig och vilar. Eller väntar tills hon kommer där, ibland kommer hem. Ibland kan hunden vara helt tyst eller kännas deppig och bara ligga still och vill inte göra någonting, vill inte ha med någon att göra. Man får liksom tvinga dem ut på promenad. Men ibland kan de också vara superoroliga eller nervösa och stressade. Det är inte så att liksom, visst hon lägger sig vid fönstret och spanar ut, utan ett jäkla spring upp och ner och herregud. Och det är klias och det är skälls och man märker att hunden blir liksom, känns som att den har en retad nerv eller någonting. För plötsligt så skäller den på allting och känns liksom överdrivet alert och åtspänd. Så kan det också bli. Så För det finns många olika versioner av obalans som manifesteras när hundens frälsarsyndrom är osunt. Och det är så man också vet att okej, herregud, nu inser jag att den här hunden har bara en extern källa till tilltro och trygghet och ingen intern källa alls. I och med att det är svårt att värja sig från den här frälsarstatusen. Till exempel, jag ser inte den, så jag är med om det så ofta i och med att hundar kommer och går hos oss. Och det blir så med varandra bootcamper också för den delen. Alltså hundar som är hos oss för rehabilitering. Och de tillhör den kategorin som kanske inte har varit omplacerade eller så, men de har varit missförstådda i sina hushåll. De har försökt förmedla ett eller flera budskap under lång tid och inte nått fram. Utan familjen har missuppfattat och liksom gett en respons som gör saker och ting värre. Och hunden känner sig inte sedd och hunden känner sig inte hörd och förstådd. Och liksom har inte mått tipptopp på grund av det. Och så kommer de till mig och jag ser dem och jag förstår dem och jag anpassar upplägget efter dem och ger dem vad de behöver. Och då uppstår lätt ett frälsarsyndrom där, att de liksom bara wow, herregud vad skönt det var att leva livet på det här sättet. Men då är då jag går in med mina gränser och krav på ansvarstagande. En annan aspekt av detta är också att i och med att det är svårt att värja sig och du kan behöva acceptera att det kommer att uppstå. Alltså du kommer att bli hundens frälsare, punkt slut. Försök inte ens värja dig, för det är det som kommer hända. Så kan du uppenbarligen hantera det på olika sätt. Så att du kan antingen driva vidare det mot ett ihåligt självförtroende, en ihålig tilltro och trygghet. Eller så kan du avstyra det så att hunden finner sin interna källa till tillit och tilltro där. Och bli trygg inifrån och ut, som jag kallar det. Men ibland är det också så att det är inte bara på grund av att du inte har dragit gränser. Det är inte bara på grund av, för det har du förmodligen inte gjort heller, men det är inte bara på grund av det. Och det är inte bara på grund av att hunden inte har fått ta ansvar på den nivån den hade behövt. För ibland kan folk känna igen sig att fast det är inte så att jag har gått liksom och daltat 24-7, eller han har ändå haft några förhållningsregler och så vidare. Men vad man kanske inte inser är att för varje rätt du gör så kontrar du samtidigt med ett fel i andra änden. Därför att de grejerna du är medveten om, där du tar ett aktivt beslut att nej, men han ska faktiskt inte få förfölja mig mer, säger vi. För det har jag läst att det är inget bra. Och han ska inte få vanka av och an, för det har också hört det inte är bra. Så jag sätter stopp för de två grejerna, säger vi. Då är det många som inte lägger märke till att de en stund senare eller en stund tidigare eller däremellan liksom gör ursäkter för hunden i andra sammanhang. Ja, men så gör han för att han är chefer, du vet, och de har ju sådana instinkter. Eller ja, men alltså du vet, värdschnauzrar, de kan vara sådana. Så gör man ursäkter för dem i det ledet. Eller att man är väldigt ägande själv över sin hund. Man vill inte själv dela med sig. Någonstans tar det emot. Alltså, man inser inte att man själv motverkar att hunden kommer närmare ens make till exempel. För att varje gång det är på väg att ske så sticker det till lite grann av liksom, svartsjuka eller så. Eller man får ett liksom mindervärdeskomplex, eller man känner sig otillräcklig för att nu blir jag glad med den människan där borta. Nu sved det till lite grann i mitt hjärta om jag inte får vara favoriten längre. Och så tycker man att sånt är jobbigt. Så att då kan man motverka att de kommer närmare varandra genom att hela tiden fjäska in sig hos hunden eller erbjuda fler privilegier än vad den andra gör. Färre gränser, mer luddig struktur, alltså, och så ser man inte att man gör de här grejerna. Så att visst, du gör bra grejer, men å andra sidan så gröper du ur effekten som kunde ha varit positiv av de grejerna genom att överreagera, genom att vara överdrivet uppkopplad på din hund. Så att du kanske inte låter hunden förfölja dig hemma. Men däremot är du uppkopplad på hunden 24-7. Så det går liksom inte att ta en fika med dig. Utan att du kollar klockan för du måste hem till hunden. Eller pratar om hunden hela tiden eller så. En annan grej som också tagit upp minns jag. Kommer inte ihåg var, när och hur. Men jag vet att jag har pratat om det förr. När folk, just när det gäller det här med uppkoppling. Att jag kan behöva säga till mina kunder. För att jag märker att det finns en uppkoppling där. Och så kan jag fråga, känner ni igen er i att väldigt många av era samtal där hemma handlar om hunden? Känner ni igen er i att ni har liksom flertalet dagliga samtal angående hur promenaderna har gått, liksom förändringar i hundens beteende, roliga saker som hunden gjorde idag, vad det nu än är för någonting, men hunden är liksom en standard konversationsmittpunkt liksom. Och hur mycket tid, om ni skulle liksom bestämma er för att inte prata om hunden på en vecka, säger vi, hur mycket konversation hade det blivit liksom, hur ihåligt hade det blivit? Och det är ofta folk känner så, gud ja, vi pratar ju om honom hela tiden, eller gud alltså det är, ja, han smiter in i varenda samtal vi har på en eller annan vinkel liksom. Så att man märker att det finns en överdriven uppkoppling där. Då spelar det ingen roll hur många rätt du gör handgripligen eller metodiskt, tekniskt. Därför att det finns en mental och emotionell uppkoppling hela tiden som hunden också märker av. Varje gång du kommer in i ett rum, hunden kanske ligger och sover och lägger inte ens märke till hur du ser ut först. Men din blick söker sig alltid till hunden direkt. Det är inte så att du kommer in i vardagsrummet och blicken direkt söker sig till liksom, vad har jag lagt färgkontrollen, utan blicken söker sig till hunden. Och tittar du på tv och det blir reklam, så direkt åker in blick över till hunden. Eller du är ute på promenad och du hela tiden dippar blicken och kollar på hunden, eller går och kollar på hunden så att du nära går in i en lyktstolpe liksom. Att det finns en sån uppkoppling där hela tiden lägger hunden förr eller senare märke till. Och då kan hunden lika gärna tolka det som att, fast vänta här nu, det här är inte ens ett frälsarsyndrom längre. Utan jag ställer bara upp för dig nu för tiden. För jag har tolkat det som att du vill ha mig där. Du vill ha mig nära på just det sättet. Som om du vore min frälsare. Jag märker att du får en känsla av syfte när jag beter mig som att du är min frälsare. Så jag ställer upp på det och fortsätter göra det. Och absolut, jag har märkt att det blir obalans i vissa lägen. Men jag är så trofast och lojal. Jag vill ge dig det jag vet att du vill ha. Och det ger mig en tillfredsställelse förr eller senare. När du bekräftar mig som du gör. Eller när jag får tillgång till det som jag får och så. I den här dynamiken vi skapar när jag låtsas som att du är min frälsare. Så den får man också se upp för att hundar är så pass enkla och basic på det sättet att de fortsätter med det som lönar sig och de slutar med det som inte lönar sig. Så att om ni bara visste hur många hundar jag träffar som är så kallade rädda hundar, som inte alls är rädda hundar överhuvudtaget, och de skalar av den rädslan inom kort när de kommer till mig, ofta i syfte med för bootcamp liksom och rehabilitering. De släpper den fasaden omgående för att de inser att fan, hon kommer inte köpa det här. Den här människan kommer inte tro på mig när jag låtsas som att jag är rädd. Så jag kommer inte få tillgång till de privilegierna jag får när jag spelar rädd. Som jag får hemma hos mig. Och det kan vara allt från till exempel, jag kan skälla på gäster eller vara hotfull mot folk. Eller vara oförskämd och otrevlig. Och skälla på dem eller morra åt dem. Eller göra utfall mot dem eller hoppa på dem eller vad det nu är för någonting. Och så blir min människa förbannad och så tar hon tag i mitt halsband och ska liksom släpa bort mig från platsen och läxa upp mig och skälla på mig. Men då blir jag så rädd och så gör jag mig så ynklig och så darrar jag som ett asplöv och ser ut som jag ska gå och dö liksom. Och direkt får människan dåligt samvete, inbillar sig att de har tagit i för mycket, liksom vill rätta till det med en gång, och då går det från att de var förbannade till att de står här och ber om ursäkt och säger förlåt till mig, fluffa min kudde lite extra, du kanske vill sitta i knät istället, vill du ha ett extra tuggben, så. Och det är inte säkert att det händer där och då i den stunden, det finns nog en och annan där som känner igen sig i det också, men ibland kan det vara efter, Så att man liksom, så att säga, läxar upp hunden där och då framför sitt sällskap. Man vill visa sällskapet att liksom, herregud, det är inte så att jag liksom har en ouppfostrad hund för att jag inte tänker mig för, utan jag minsann går och bannar min hund här. Men när ni har gått hem kommer få skitdåligt samvete över det, och då kommer hunden få sova liksom jättetätt in till mig och jag kommer pussa den hela natten och liksom. Så att man skickar en massa mixade budskap till hunden som hunden lägger märke till och registrerar, och så känner att gud, fasen vad det lönar sig att så fort jag hukar mig, så fort jag sticker in svansen mellan benen och så vidare, så släpper de här kraven, då backar den här pressen. Jag behöver i slutändan inte ta ansvar, eller så får jag göra det en liten stund och sen blir jag kompenserad för det med råge, så att det är ändå värt det. Och då har du en hund som spelar rädd och ger dig det här ynkliga kroppsspråket för att den är på jakt efter privilegier och tillgång. Och då kan man fråga sig, okej, men varför pratar du om det här nu? Vad har det med frälsan att göra? Jo, för det är det jag sa precis när det här avsnittet började. Hur kommer det sig att frälsarsyndromet uppstår? Jo, men många gånger för att man ser det här ynkliga kroppsspråket och då vill ge dem den här tillgången, för man vill liksom, åh nej, så där kan du inte gå och se ut. För som sagt, det speglar mig dåligt, du sätter mig i dålig dagar när jag går runt med en hund som ser rädd ut. Vad ska grannarna tro? Vad ska de tycka om mig som hundägare? Men också, jag får ont i hjärtat och jag vill inte ha ont i hjärtat, så att vi får fixa att du ser ut så där liksom. Och då märker hon att shit vad du är känslig för att jag ser rynklig ut. Och herregud vad du vill kompensera mig för det uttrycket. Så att jag menar, jag vill inte dum. Det är klart att jag vill gå runt och bli kompenserad hela tiden. Så att jag kommer absolut att gå runt och spela rädd nu. Och så fortsätter det här frälsarsyndromet, och till slut så spinner det vidare till att man vet inte vad som kom först, hönan eller ägget. Nu är det så här, gör jag detta för att det lönar sig, eller gör jag detta för att ställa upp för min människa numera? Gud, jag kommer inte ens ihåg, och så hamnar man där istället. Till exempel, jag har Zelda hos mig nu, en bootcamper, en border collie. Hon gör lätt den grejen. Hon är inte en rädd hund. Alltså jag kan verkligen inte undersöka nog. Zelda är inte en rädd hund. Men hon är smart. Hon är ingen dumbom. Hon är listig. Border collie, vad kan man förvänta sig? Så att hon har lärt sig att hennes ynkliga kroppsspråk ger henne det hon vill ha. Hon får den tillgången hon är ute efter. Hon slipper de konsekvenserna hon är ute efter att slippa. Så att hon lägger gärna till med en ynklig fasad så fort det passar henne. Så fort hon vill manipulera situationen till sin fördel. Och det lärde hon sig väldigt snabbt med mig, att fastän det går inte. Så nu släpper ju hon den och är sig själv. Och då fick jag se vad som fanns under den ytan. Och det var som jag misstänkte också. Inte en rädd hund i alla fall. Utan hon kan vara kaxig och hon kan vara bestämd. Eller så är hon neutral och supertrygg. Inga konstigheter. Hon finner sig i det mesta. Hon tar mina direktiv. Hon lyssnar jättebra. Hon stressar inte upp sig. Hon är snarare nyfiken. Tycker att utflykter och äventyr är trevligt och spännande. Men med sin familj har hon bestämt sig som att hon liksom ska gå upp i atomer för minsta lilla. För hon är så himla så kallat rädd. Så hon är ett bra exempel på en hund som spelar rädd för att det har lönat sig för henne. Och sen så har jag mina egna två serber. Chevy och Selema till exempel. De var superynkliga när jag fick dem. Och jag ser att de kan fortfarande dra till med det kortet. Antingen gentemot mig eller gentemot någon annan hund eller så. När de ställs inför en krävande situation. Med krav på sig som de försöker slingra sig ifrån. Med mig kan det vara speciellt när de har gjort någonting de inte får. Gått över någon gräns eller kört med något ögonkärneri. Och så ska man dit och tillrättavisa dem. Och helt plötsligt så bara beter de sig som en liksom strykrädd råtta. Alltså, och så är det så här, men snälla, sen när behöver du vara rädd? Liksom, det är så löjligt. Och så att, känner man igen det här nu, bara gud, exakt så där håller min hund på. Lösningen för det är att man fullbordar och fullföljer det man var på väg att göra. Så att, ställer du ett krav och din hund plötsligt blir rädd för dig, fullfölj det kravet. Se till så att det blir gjort i vilket fall som helst. En sån enkel situation som bara poppar upp i minnet nu är till exempel om jag ska släppa in eller ut hundarna. Och så vill de inte gå in eller ut just nu för att de inte, de vill dröja sig kvar längre av någon anledning. De låg gött på sin bädd eller hitta någonting intressant där ute eller så. Så de vill inte ut eller in. Och så ökar jag pressen i det kravet. Liksom. Det kan vara så här muntligt att man, jo du kom in här nu, kom igen. Liksom. Man ökar pressen där. Och så börjar Solema åma och kroma. Och så blir hon helt plötsligt som gjord av vatten. Hela hunden blir som en flytande fläck liksom. Och hon åmar och kromar och ska göra sig till. Och herregud, nej, men du ser väl hur liksom oskuldsfull jag är. Men vad vore problemet med att låta mig vara ute 5 minuter till? Alltså du vet. Och skulle man säga, okej då gumman, nu ser du rädd ut för mig. Det är klart du ska få ut i 5 minuter till. Det är inte så konstigt att de blir manipulativa eller att de kör på det. Så att där får man snarare bara stå på och säga, nej du kom igen, in med dig liksom. Och så går hunden in och så visar sig, okej då släppte de den fasaden med en gång. Det är en sån klassiker. Jag har också andra hundar i min flock, Avelino och Federico till exempel. Båda de är hundar som har, alltså Avelino, han var 9 år gammal när han kom till mig. Och hela sitt jävla liv, 9 års tid, har han spelat rädd. Alltså hans förra matte trodde att han var livrädd. Det är liksom hennes bild som har haft honom längre fortfarande än vad jag har haft. 9 års tid trodde att han var en rädd hund. Hon hade till och med fått höra av en hundtränare när han var typ 1 år gammal att den där hunden får du avliva, det kommer aldrig bli någon hund av honom. Han är så himla rädd för allting, alltså det är hans gener. Och det här späddes på av att hans kullsyskon tydligen var likadana än vad han var, så att, eller likadana som han. Så att det bekräftar ju för henne, tyckte hon då, att ja men de blev ju bara genetiskt konstiga liksom. Och så är det inte dugg förvånande om även de andra två kör samma spel som han gjorde. Spela rädd för att få den där extra guldkanten när människan bryr sig extra mycket om en eller låter bli att ställa krav och dra gränser. För han är ju faktiskt rädd, så låt honom vara liksom. Samma med Federico, kunde inte ens, liksom, han kunde inte bo i stan och han kan inte gå några promenader. Och herregud, när då vi har haft hunden i flera år och han är fortfarande livrädd. Och så gick det typ 5-6 veckor hos mig och så var han så mycket hund som helst. Och gick på stan och det var inga konstigheter och så. Så att det lönade sig liksom inte med den fronten. Så att ja, det är någonting att ha i åtanke, det här med frälsarsyndromet. Att det kan vara svårt att värja sig. Du kan mycket väl behöva acceptera att det kommer att bli så. Men se då till att styra det mot ett äkta, en äkta känsla av trygghet inifrån och ut. En äkta tilltro till sig själv och andra. Istället för ihålig tilltro. Ihålig trygghet som det blir om du tack vare hundens ynklighet, vare sig den är påstådd och fejkad eller om den är på riktigt och genuin, att det inte är det som ska löna sig. Det är inte det sinnestillståndet och det kroppsspråket, de signalerna som ska ge hunden tillgång till privilegierna i sitt liv. Utan det ska vara en sundare sinnesstämning än så. Att man är artig, att man är neutral, att man är duktig, liksom, att man är snäll, att man är hänsynsfull, respektfull. Det är sådana saker som ska ge tillgång. Det är den sinnesstämningen och det beteendet och det kroppsspråket som ska löna sig. Om det nu är det beteendet och den sinnesstämningen du vill främja. Det är jobbigt för en hund, vare sig den fejkar eller det är på riktigt, att gå runt och vara ynklig i onödan. Deras liv blir mer begränsat. De får inte lika fritt och trevligt och avslappnat liv. De får inte vara med om lika mycket roliga, trevliga grejer. Så att ja, det gäller att se förbi fasaden eller ta sig ur ifrån träsket när det är på riktigt. Genom att låta dem ta ansvar, genom att ställa krav. Det behöver inte vara liksom något överdådigt. Utan utgå från de exemplen jag nämnde i början där. Att hunden ska inte förfölja dig. Hunden ska inte klänga på dig. Hunden ska inte uppehålla sig i direkt anslutning till dig. Hunden ska dela med sig. Hunden ska inte försöka göra anspråk och bestämma vem du ska ge din tid, uppmärksamhet och utrymme till. Utan det klarar du av att bestämma alldeles ensam. Alldeles själv. och behöver inte hundens assistans eller direktiv gällande hur du fördelar det. Och när du ställer de här kraven eller när du vill tillrättavisa, korrigera, liksom tala om för hunden att du, det där är inte okej, eller stanna kvar där, kom hit och så vidare. Fullfölj det. Låt inte hunden slingra sig ifrån de här kraven. Och kom ihåg att vare sig du köpte hunden som valp från ett ställe som verkade tryggt och stabilt, eller om du har tagit emot en privat omplacering, vad omständigheterna kring det än var, eller om du har adopterat en hund och kanske till och med känner till att den har haft en tuff bakgrund. Det här slår aldrig fel. Om du ser hunden för det den är och ställer de här kraven. Du talar ju också om för hunden, alltså när hunden får krav ställda på sig, så avslöjar du samtidigt att du tror på deras potential. Jag hade ju inte ställt krav på någon om jag misstänkte att de var helt inkapabla och att leverera det jag kräver eller det jag begär. Så ställer jag ett krav på dig, så är det ju för att jag tror på dig. Då är det ju för att jag tror på din förmåga, på din potential, på din kompetens och din kapacitet. Det är därför jag ställer kravet. Så att det är också mitt sätt att säga att jag tror på dig. Du kan mer än vad kanske du tror själv just nu. Och det tycker de är häftigt, och det är det som är ovanligt med enkla hundar, att när de ger det här enkla kroppsspråket så backar vi snarare från kravställning, och då bekräftar vi för hunden att jag ställer inga krav på dig, för jag tror inte att du är kapabel att infria dem. För mig är du så menlös och liksom lam och inkapabel, så att det är ingen idé att ställa några krav på dig. Så det är också ett sätt att skicka ett underliggande budskap till någon att man inte tror på dem. Och det håller dem också nere i träsket. Så där gör man dem ingen tjänst. Så ja, det är någonting att ha i åtanke. Frälsaren, mina damer och herrar. Ett nytt begrepp för ett syndrom, för ett fenomen som ni bör lägga på minnet. Och kanske reflektera över om ni känner igen i er egen situation eller i någon som ni känner. Deras situation till exempel. Kan ni kasta till dem några tips? Om inte annat kan ni lyssna på det här avsnittet. Men okej då, mina vänner. Jag önskar er en fantastisk morgon, middag, kväll, natt. Eller när ni nu än lyssnar på det här. Det var allt jag hade för den här gången. Vi hörs nästa vecka. Har ni någon input eller feedback eller följdfrågor, så är det bara att ställa dem som vanligt. Och så får ni ha det så bra tills dess. Toodiloo och mot balans.